Välkommen
till Logistikpodden
om logistik,
transport
och supply chain management. Hej och varmt välkomna till Logistikpodden magasin. Det är mitten på hösten och flera har säkert novemberlov. Vi har inte tagit lov utan vi är som vanligt inne och spanar på det senaste som har hänt inom logistiken. Och förra veckan så kunde vi lyssna på Karin Bodin som pratade just om hur man hanterar oförutsedda händelser och hur man siktar framåt och jobbar med hållbarhet bland annat. Vad var dina tankar runt det, PO?
Ja, men hon visar ju på ett fantastiskt ledarskap. Alltså inte bara internt, så hur hon vände liksom motgång till framgång efter den här branden då som var. Och hur de nu faktiskt är, i princip är tillbaka. För inte utan problem, men de är tillbaka. Och verkligen visade på det här, ta hand om din personal och alla ställde upp. Och en bra ledare får ju med sig folk då i en kris. Men hon har ju också visat på ledarskap i sin bransch där de verkligen har jag tror till och med jag var på det seminariet i Almedalen där hon var, som hon nämnde. Jag vet att det var väldigt stort rabalder att Polarbröder de här, oj och så vidare. Och de har ju verkligen gjort en hållbarhetsresa de senaste decenniet och dragit med sig andra företag då på den här resan. Så att det här ledarskapet är ju inte bara internt på företaget utan även i sin bransch. Jag tycker det är grymt imponerande.
Ja, jag reflekterar också över det här med att vi pratar ofta om att man ska ha tillgång till resurser. Men just engelskan resourcefulness, det vill säga att när något oförutsett händer, att man ändå har en kapacitet och förmåga att hantera det. Det vill säga att du kanske inte äger alla resurserna själv. Alltså, Karin pratar ju om att ringa runt i branschen helt enkelt och kolla var har vi möjlighet och att folk ställer upp. Men också om det här lite långsiktiga perspektivet att odla kontakter, alltså deras anställda då som har varit en del av den stora familjen och som därför känns naturligt när det blir en kris att de räcker upp handen och faktiskt kan tänka sig att göra sånt som man normalt sett inte kan tänka sig. Och det tänker jag att man ska ha med sig. Vi pratar väldigt mycket om snabbrörlighet idag, men jag kan själv känna också att just de här kontakterna som man har haft länge, man har inte tänkt på dem på det sättet att ja, men det är väl jättebra om det händer en brand och någonting brinner ner dagen innan vi ska inviga, då kan jag ha nytta av det här. Men ändå samla på sig alla de här personerna och kontakterna som gör att man faktiskt har förmåga att klara mycket mer än man tror. Det tycker jag är häftigt att ta med mig från det.
Ja, men jag reflekterar tillbaka till Johanna Linder som vi då har haft med flera gånger i podden och som jag faktiskt träffade igår när jag var på D-Congress också. Vi spelade in det här då dagen efter D-Congress. Och hon sa ju en väldigt bra sak då. Det handlar om att vara i emergency mode utan att man själv liksom är i ett emergency. Utan att man ser till så man stackar upp med verktyg. Johanna kommer ju från Läkare utan gränser då. Och de är ju professionella en professionell krisorganisation som alltid går in när det är superbråttom och alla liksom springer runt som yra höns. Så kommer de in och är superstrukturerade och har koll på precis vad som behöver göras i de här situationerna. Och det är ju det som är den här resourcefulnessen då som är så cool tycker jag.
Ja, jag reflekterar också tillbaka, det har jag sagt innan också, till den intervjun som vi gjorde med räddningstjänsten också. Det är ju samma situation där, att gå in varje dag och vara beredd på att något oförutsett kommer att hända. Jag tror att vi kan titta på dem och lära oss väldigt mycket. Och en annan reflektion som jag hade med mig var ju också det här som både Marcus nämnde för Coop och som Karin nämnde här för Polarbröd. Att när man ska börja jobba med något nytt som hållbarhet, vilket värde det har att hitta en guideline eller några experter som kan leda en och hjälpa en rätt på vägen i början. Man kommer göra misstag ändå för det hör till själva utvecklingen, men man kanske kan komma längre och snabbare än man skulle gjort annars.
Ja, definitivt. Har ni inte lyssnat på Karin Bodin i vårt förra avsnitt så ta en liten stund och gör det när ni är ute och går på lunchpromenaden eller något. Det var otroligt inspirerande. Och sen lyssna på hennes sommarprat såklart som hon höll i somras. Det är en fantastisk person och hon har en fantastisk historia att berätta.
Och det är en annan sak som jag snappar upp, och tack till Mikael Alvesved, då en av våra trogna lyssnare som tipsade om det här. Det var faktiskt tidningen Näringslivet som plockade upp att förra året så anpassade svensk lagstiftning efter ett nytt avfallsdirektiv inom EU, där begreppet hushållsavfall ändras till kommunalt avfall. Och det kan man ju tycka att det är en liten petitess då, men det handlar om vem som egentligen äger avfallet när det väl har producerats. Och det här har faktiskt ställt till lite bekymmer just med det här med cirkulära flöden. De hade bland annat som exempel McDonald's då, att deras frityrolja har ju de ägt innan, men det skulle enligt det här då tolkas som kommunalt avfall och tillfalla kommunen, så att de skulle i så fall behöva köpa tillbaka sin frityrolja.
Nej, nu får de ge sig, herregud. Alltså så kan man inte göra.
Nej, så det här har ju blivit en diskussion, och det har tydligen tolkats olika länder i EU. Men det är ju just det här som vi har haft upp innan, att juridiken behöver faktiskt också hitta något sätt att bli agila på ett snabbt sätt. När det här kom upp så trodde man inte att det skulle få så stora konsekvenser, men tolkningen av hur man ska tillämpa det här har faktiskt ställt till det lite. Så att det här är någonting som blir spännande att följa framöver, och som om ni själv har råkat ut för någonting kopplat till det, får ni gärna höra av er och tipsa och berätta hur det här har slått då.
Ja, det är helt otroligt. Det här är ju det är ett lysande exempel på ordspråket. Man låter det perfekta bli det godas fiende. Herregud. Ja. Byråkrati som konstform låter det här som. Det är, som sagt, bomba oss med historier. Om ni har om detta så kan vi göra ett avsnitt om det. För det här måste ju liksom rätas ut. Den här typen av byråkratisering som gör att man helt plötsligt byter begrepp. Och då följer det med en massa nya regler och ansvar, och helt plötsligt kan man då inte återvinna steget av. Alltså, ja, det här är ju helt galet. Ursäkta, nu ska jag kliva ner från min soapbox här.
Men jag tänker också att vi älskar ju när ni hör av er, och ett annat sätt att faktiskt interagera med oss och göra det live, det är ju på vårt webbinar. När ni lyssnar på det här så är det bara lite drygt en vecka kvar tills vi ska ha vårt webbinar fredagen den 12 november. Det blir ett lunchwebbinar mellan klockan 12 och 13. Så att vi kopplar upp oss live och svarar på alla frågor som ni har och diskuterar det senaste som har hänt. Så det här blir jättespännande. Anmäl er redan idag, så syns vi då.
Jag vill också tipsa om en grej då. Jag, som ni vet, jobbar ju på ett företag, och på Enrides hemsida i eftermiddag så har vi en liten release. Inte så liten, en ganska stor release. Vi har ett event, jag tror att det är klockan 18. Om du alltså lyssnar på det här samma dag som vi släpper avsnittet den 4 november, så missa inte klockan 18 i eftermiddag. Gå in på enride.tech så kommer ni att se något riktigt, riktigt coolt, det kan jag lova.
Spännande. Så då har vi två tips. Gå in och anmäla er till webbinariet och gå in och kolla Enrides hemsida. Men jag tänker också, vi vet ju att du har varit ute och rest, Pio, och vi är ju supernyfikna. Vad tar du med dig från Vilnius?
Ja, jag har varit på konferenser då. Som sagt, i förra magasinsavsnittet pratade jag om att jag hade varit i Berlin och att jag skulle till Vilnius. Nu har jag varit i Vilnius och höll ett föredrag där. Jag representerade Enride då. Och det var en väldigt stor konferens som heter Transport Innovation Forum, som hade kanske 300 pers på plats och 1000 pers minst online som var med. Och den hade såklart en tonvikt på baltiska företag, litauiska men också estniska och lettiska företag. Enorm innovationskraft. Det var otroligt coola företag med allt från nya typer av flygplan till drönare till coola mjukvaror, och det var väldigt inspirerande, den här konferensen. Och något som jag tog med mig, som flera av de här keynote-talarna nämnde, det var keynote-talare från Gartner bland annat som drog då de största trenderna inom innovation och logistik. Det är att en organisation för att lyckas idag måste ha ett purpose, måste ha ett större why än att bara tjäna pengar. Och det blir tydligare och tydligare, och ju mer konsumentnära man är desto mer akut är detta. Det här handlar alltså inte om greenwashing, det handlar inte om hållbarhet, utan det handlar om att man måste finnas till av en viss anledning. Och Vi kommer tillbaka till detta lite mer om en stund. För att jag har också varit på en annan konferens. Nämligen, jag var ju som jag nämnde precis på The Congress igår. Har du varit där någon gång, Nina?
Nej, jag har inte det. Men jag kollade in programmet och sådär. Och vi kan väl förtydliga också lite att det är e-handelns mässa. Och den har pågått här i Göteborg. Och den är väl relativt vanligt återkommande, tänkte jag säga. Men det har ju varit lite uppehåll, precis som med allting annat, ett tag. Så att det var första gången det gick här efter pandemin. Och jag har ju förhandslyssnat lite, för jag vet att du sprang på lite folk och vi har spelat in lite material som kommer här. Och det sköna jag tyckte var ju myllret i bakgrunden. Alltså normalt sett så när man spelar in en podd så vill man ha så lite störningsljud som möjligt. Men det var så härligt att få vara med och bara lyssna på bakgrundsmyllret och känna att man faktiskt nästan var där.
Vi får väl se vad kära Tim som är proffset som fixar vårt ljud. Missa inte länken längst ner i våra show notes, då ser ni vem som har producerat podden. Så att om ni behöver ha en professionell producent, så kolla in Little Cabin Creatives som hjälper oss och gör det fantastiskt bra. Så missa inte det. Han får lite att jobba med den här ljudfilen, kan vi väl säga. Det var en relativt stor mässa. De har gjort vad jag alltid säger att man ska göra. Man ska rätta mun efter matsäck. De hade skalat ner nu. Det var sista eventet före pandemin var The Congress på våren 2020. Sen stängde ju allting ner. Och The Congress var det event som öppnade upp nu Svenska mässans verksamhet efter pandemin på riktigt. Så det var en riktig fullblodsmässa med konferenser och hundratals deltagare. Och de hade sålt slut en vecka innan eventet skulle vara. Och att sälja slut, det innebär ju att man har valt att släppa ett visst antal biljetter och sen är de biljetterna slutsålda. Och man har dimensionerat lokaler och sånt efter den mängden personer. Nästa gång kommer det bli större. Var så säker, för den kommer tillbaka redan om ett halvår. För normal tid för The Congress är ju på våren då. Och det ska vi försöka bevaka också, såklart.
Och jag tänker att i det här gapet sen förra mässan då till nu, så har det ju hänt väldigt mycket. I och med pandemin så har vi ju börjat e-handla mer, och även om det fortfarande inte alls är nivån som kineserna, som handlar betydligt mer på nätet än vad vi gör, så har det ju ändå växt mycket. Märkte man någonting av det? Var det någonting diskussion om så här var det förut, nu ser spelplanen helt annorlunda ut? Eller?
Ja, det var ju massa föredrag och alla tog ju upp pandemin på något sätt egentligen. Då. Jag vill lyfta fram att dels var det många, många bra, det var mycket om logistik på The Congress igår. Och D då, som du sa, det står för digital handel. Det är alltså Svensk Digital Handel, branschorganisationen, som då arrangerar den här. De är en av arrangörerna. Så det står för digital handel. Och logistiksektionerna var, alltså folk stod längs väggarna. Det fanns inte sitt plats till alla. Det var otroligt populärt. Så man blir lite varm i hjärtat. Och där var det sessioner som leddes av bland annat våra vänner från Dagens Logistik, Klara och Hilda. De var moderatorer och de pratade om bland annat returhantering och förutsättningarna för e-handel och logistiken. Vi hade till exempel med Claes Hjort, som kommer faktiskt att vara med i vårt nästa avsnitt, så det får ni inte missa. Han är Sveriges främsta expert på returhantering inom e-handel, och jag kan lova att det kommer att bli en hel del intressant material. Det är redan inspelat och klart nästa torsdag, när Claes kommer att vara med i podden här. Men jag vill lyfta fram tre andra föredrag som skedde i den stora kongresssalen, som liksom är den här största scenen de har. Dels så var Jakob Löfven, som är en av grundarna till podden Den digitala draken, som vi har tipsat om tidigare. Digitala draken är ju en podcast som har bevakat techindustrin och framförallt kanske e-handel i Kina och kulturen där. Och Digitala draken, om jag förstod det rätt, kommer att komma tillbaka under nästa D-kongress som går i april och hålla i stor del av programmet där då, som kommer att fokusera väldigt mycket på den här upplevelsebaserade e-handeln. Och nu så var det en tillbakablick under pandemin och vad som har hänt i Kina, och en av hans stora reflektioner var att i pandemin så har man sett skillnad på länder, och det var det vi pratade om med Karin Bodin, alltså det är krisen ledare prövas. Man ser verkligen skillnad på. Länder visar vad de verkligen går för under pandemin. Och att Kina är en totalitär stat märktes väldigt, väldigt tydligt, kan vi väl säga, under pandemin. De stängde ner allt. Pang, det var ingen frihet alls. I Sverige har vi haft en massa öppet och sådär då. Men som sagt, han har bevakat lite olika länder och sådär. Och det var hans stora reflektion. Jag tyckte den tar jag med mig faktiskt. Jag vet inte vad du säger, Nina. Har du sett flera länder, men... den grundläggande inställningen man har till management av ett land, den lyser igenom när man hamnar i en kris.
Ja, nej, alltså just de asiatiska staterna har man ju mest funderat på just i OS-invigningar och sådana saker, när alla liksom går på snörrätan led och det där fixas i en handvändning på ett sätt som inte riktigt skulle funka i Europa, där folk säger att nej, men nu har jag jobbat färdigt, nu går jag hem, det här tidplanen håller inte. Men jag tänker också att det har ju varit väldigt, väldigt olika tolkningar. Jag som har släkt ut i Europa har ju fått insikt i Frankrike och i Tyskland som har tolkat det väldigt annorlunda, och jag som är uppväxt också med att titta utöver Köpenhamn har känts väldigt konstigt att befinna sig på ena sidan och titta över, och det där som alltid tog för självklart att man åkte till andra sidan har ju inte varit så. Däremot så har ju danskarna gärna besökt Sverige, så att ja, allt tolkas väldigt olika.
Ja, nej, så det var lite, och det handlar ju om hur mycket man litar på sin befolkning och så vidare, och då kommer man in på nästa talare som pratar om trust. Visst var det en snygg övergång. Rachel Botsman. Hon är ett världsnamn inom just trust, alltså tillit. Hon är författare och forskare på Oxfords universitet, och hon har gjort flera TED-talks, så att det är bara att googla Rachel Botsman. Hon pratade om trust då, som är så viktigt inom e-handel, för att det är ju liksom det som är egentligen handelsvaran man pratar om. Det är väldigt, väldigt lite tillit ofta mellan lojalitet mellan en e-handelskund och en e-handelsförsäljare, för att det är så lätt att jämföra priser och sådär. Så hon hade en fantastisk föreläsning där vi fick applådera. Litar du mest på Amazon, Uber eller Facebook? Och där man skulle applådera högt då på den man litade mest på. Då kunde man höra i salen vilket företag av de här som hade störst tillit bland åhörarna. Jag kan säga att Uber vann det och Facebook förlorade. Det där. Hon lät oss också låsa upp våra mobiltelefoner och ge dem till grannen som fick 30 sekunders fri tid med din mobiltelefon upplåst. Sådana här experiment då. Så att det var väldigt rolig föreläsning.
Hur kändes det?
Ja, jag sket i det. Jag hade ingen bredvid mig just då. Så att, men det var andra som gjorde det. Så att, nej, det var en väldigt rolig föreläsning. Hon pratade om tillit. Hon har skrivit ett antal böcker om det där också. Så att kolla upp Rachel Botsman om ni är nyfikna på det där. Otroligt bra, hon är ju en av världens främsta inom sitt fält. Och det var ytterligare ett världsnamn som avslutade dagen faktiskt, som heter Kate Anketil. Och hon är en sån här The Mick Jagger of e-commerce typ. Som de kallar ju för Hans Rosling för The Mick Jagger of TED Talks. Och hon är väl lite grann, om jag har förstått det rätt, inom e-handel då. Hon pratar om trender och hon är otroligt duktig på att formulera sig och att bryta ner det där. Så hon har observerat ett antal saker då. Till exempel så fanns ett antal sådana trender som bubblade som nu har exploderat under pandemin, som vi nog alla kommer att känna igen oss lite grann i. Hon lyfte fram 5 stycken då. Det första var cocooning, alltså att vi behöver stanna hemma, vara nära och kära och så vidare. Den andra är nesting, att man bonar om sig. Man ser till att man, den bostaden du har, den gör du så fin och trevlig som möjligt. Du lägger mer tid på att renovera till exempel. Det har man ju sett byggbranschen, eller byggmaterialbranschen har ju gått som tåget nu under pandemin. Den tredje är att vi skapar hybrid spaces, alltså hybridmiljöer. Där mitt hem nu, det är både min arbetsplats och det är där jag bor och det är där jag äter alla mina måltider och allt sånt, och det är där jag har mina möten och jag släpper in folk via min kamera in i mitt hem, och det där har påverkat oss som människor ganska mycket. Den fjärde, och den har vi haft uppe nu när vi pratade med Christian Dahlqvist, localism, alltså att man blir lokalt fokuserad, det vill säga man börjar uppskatta de lokala butikerna, de lokala leverantörerna mycket mer. Framförallt i länder där de har haft mycket hårdare restriktioner än vad vi har haft i Sverige. För där har man i princip bara fått gå ut med hunden eller man har fått gå och handla en timme i veckan på lokala mataffären. Så att de lokala butikerna har faktiskt fått en liten renässans då i många länder tack vare pandemin. Och den fjärde då, det är att gig-ekonomin har exploderat. Och det har ju till stor del att göra med att många har blivit av med sina jobb. Och då har det dykt upp nya typer av sätt att tjäna pengar. Där man kan i princip sälja ingångstjänster. Man kan bära ut mat, man kan göra olika saker åt andra. Och det här koordineras ofta av någon form av digital plattform då. Har du också sett sådana här saker? En del av de här kanske är mer i andra länder, men jag ser element av dem även i Sverige.
Ja, absolut. Jag har en kompis Johanna som jobbar inom färgbranschen och hon kan definitivt rapportera om att vi har hållit på med nesting och fixat till och donat med där hemma. När industrin har dragit ner så har vi ju varit desto mer aktiva hemma. Och jag tänker det också, min svärmor då som bor i Frankrike, de hade ju en period när de fick vara ute en timme per dag och de fick max röra sig, jag tror det var 2 kilometer från hemmet. Och då är det ju inte så mycket att välja på än att handla lokalt och hålla dig väldigt nära. Så att det intressanta, tänker jag, är ju att se konsekvenserna när vi går tillbaka. Jag tror att vi ändå tar med oss hur sårbart det är och att vi faktiskt kanske behöver ha lite mer lokalt och inte alltid kan förlita oss på att hela den globala kedjan funkar och finns tillgänglig för oss när vi vill. Men jag kan också se trend om att man pratar kanske för mycket om resiliens. Alltså att lite tänker jag på sådana här varningssystem som finns för tsunamis och annat i världen. Att ett tag så är de väldigt hypade och sen så när det kommer igen då är de ur funktion, för då har det gått några år däremellan. Så att vara lagom, tänka och vara förberedd men ändå vara lagom. Alltså inte kasta allting som vi har gjort överbord utan plocka upp det bästa från båda delarna.
Mm, nej, men det, och som sagt var, hon pratade väldigt mycket och varmt om de här trenderna och hon lyfte också fram 5 stora trender som har gathered pace, alltså de har fått en högre hastighet eller en större genomslag under pandemin. Och de är då, och jag ska gå igenom dem lite mer i detalj, come to me retail, det är den första. Den andra är store as extension of the smartphone. Jätteintressant. Den tredje är meta-vending. Och det där är ju, ordet meta har ju fått en ny innebörd nu sen Facebook har bytt namn till meta. Sustainability är 4 och 5 är fostering community and connection. Och det här, den första då som är come to me retail, den exemplifierar hon med bland annat ett företag i USA som heter Robomart. Robomart, det är en skåpbil där man öppnar då sidan, ni vet en sån här stor taxi där man kan dra undan hela sidan så att alla kan gå in samtidigt. Men istället för säten så är det en massa, det är en varuautomat i princip på hjul som kommer hem till dig. Så du beställer den, det ser ut, de har en app som ser ut precis som Ubers app. Och så beställer du hem den, att nu vill jag ha godis, det fanns 2 varianter, godisbilen eller apoteksbilen man kunde beställa då. Så kommer den hem till dig och så går du ut. Och så plockar du vad du vill ha och du har redan liksom, de har redan koll på ditt kreditkort och så vidare. Så att de märker allt du tar i den där då registreras. Och sen när du stänger dörren så debiteras ditt kort och så är det klart.
Är det för att man ska få en upplevelse eller vad är det som hindrar oss? Ja, men
under pandemin man får inte gå ut liksom. Man får inte gå så långt, men man kan få, om inte jag kan komma till godiset får godiset komma till mig.
Ja, men jag tänker att det finns e-handel att du bara klickar hem det från en mataffär till exempel. Men är det då upplevelsen av att du går och plockar det som man också vill komma åt?
Ja, att kunna välja då. Du vill få utbudet. Du vill inte behöva liksom välja, jag vill ha det och det och det. Så då har de valt 2 stycken. Det var rätt smart segmentering. Dels är det godis, ofta ganska små förpackningar och du kan få plats med många, och sen är det apotek då, apoteksvaror, där det också är oftast väldigt små förpackningar på saker då.
Jag tänker det är ju lite som glassbilen. Ja. Och de trodde man att de var på väg ut. Men du säger då att det kommer...
Men det är inte glassbilen, det är glassbilen on demand. Det är ju lite annan skillnad.
Ja,
som
det
är nu så måste man ju liksom lyssna efter den där jäkla signalen på söndagar klockan 14.45, för då ställer de sig på gatan där borta. Så att det är inte riktigt samma sak. Men det är ju lite grann samma, jag håller med, det är lite grann samma koncept. Hon visade också på ett annat, alltså även om vi då har liksom börjat gilla våra såna här local high street, kallar hon dem, de här butikerna som ligger lokalt där du bor, så finns det en ganska stor andel tomma lokaler som ett resultat av pandemin. En del av dem har konverterats till dark stores, som de kallas. En dark store, det är ju alltså en butik som inte har några kunder i sig, utan den är bara anställda. Det är alltså ett lager, men det ligger väldigt nära där folk bor. Och det finns ett företag som inte finns i Sverige än vad jag vet, men som finns i andra länder, som heter Gorillas, ett europeiskt företag. Och de, det är en mataffär på nätet. De levererar hem till dig på 10 minuter från det att du beställer. Faster than you är tydligen deras slogan. Och det är sådana här dark stores. För att klara det så måste de ju då ligga väldigt nära där folk bor. Men det är ultra convenience som är grejen här. De bär hem grejerna med elcykel, eller att de springer med det. Det körs med, inte med bilar vad jag har förstått, utan det är andra typer av färdmedel då. Hem till dig på 10 minuter.
Och det är ju någonting som vi har rapporterat om innan också, just den här konverteringen av butikslokaler till att det blir uthämtningsställe till exempel. Eller att delar av en butik kan fortfarande vara kvar och den andra delen hanterar e-handel.
Ja, precis. Och butiker då, det är hennes nästa trend, där som hon kallar för store as an extension of the smartphone. Och där handlar det lite grann om att man befinner sig i mobilen, men man kan via sin mobil ändå interagera med sin lokala butik. Sara till exempel har något i sin app som kallas för Store Mode. Detta är i UK. När du klickar på Store Mode, då kommer du att få se sortimentet som finns, det verkliga sortimentet som finns i din lokala butik. Du kommer inte att se något generiskt e-handelssortiment. Och det här är alltså produkter som du då kan få, eller hemlevererat, eller få direkt samma dag genom att gå bort och kolla. Det är lite grann som vi kan ju gå in på, jag menar, Elgiganten och vad som helst och se om det finns i ett visst butikslager, men de har ett speciellt store mode så du kan browsa den här fysiska butiken direkt i din telefon. Sen har vi ett H&M-brand som heter Weekday. De har lerat sig med ett danskt företag som heter Zlide, Z-L-I-I-D-E. Och de har så här tre timmars leverans av online-ordrar från två olika lager. Då. Och det här finns i Danmark. Och då är det så att då har de tagit lokala butiker och gjort dem till fulfillment centers. För de inser att folk kommer inte komma till butiken, då får butiken komma hem till folk istället.
Och det här gör ju väldigt stora konsekvenser på logistiken och förändrar väldigt mycket av den här last mile som vi har diskuterat tidigare. Alltså hur varan tar sig hem, den sista biten till dig.
Ja, definitivt. Och hennes nästa trend då, det är ju den här meta-vending. Ordet meta har ju nu fått en inte en ny innebörd, men en ny aktualitet. För Facebook annonserade igår att de ska byta namn till Meta. Och det här är ju för the metaverse som det handlar om då. Jag kommer till det, hon drog upp det också. Metaverse är ju den här, till exempel Fortnite är ju ett metaverse. Det är alltså ett ställe där du kan, du får ha din avatar, du kan konsumera, du kan köpa digitala kläder till din avatar. Det är en jättestor marknad där, de omsätter väldigt mycket pengar. Du kan spela, du kan interagera med andra och så vidare. Det är ett typiskt metaverse. Och det är det här Facebook ser som framtiden för oss. Att vi kommer att finnas i olika typer av digitala miljöer. Där vi kommer att interagera med andra och där vi kommer att konsumera också. Och inte bara fysiska produkter utan också digitala då. Och det här har hon plockat upp som en trend som kallas för metavending. Och hon har faktiskt använt fysiska butiker som ett exempel. Amazon har lanserat en butik som heter Uncommon Store som ser ut som ett rymdskepp från en 60-tal science fiction-film ungefär. Och det är en sån här man bara går in och plockar saker och går ut igen utan att passera någon kassa. Alltså allting du gör mäts och ditt kort debiteras. Det finns andra, i Frankrike har vi ett ställe som heter Daily Pop som har en sån här, ja, det är egentligen en stor varuautomat kan man väl säga. Fast det brandas om och det blir något annat då, att varuautomaten blir helt plötsligt lika stor som en butik och inte bara ett kylskåp som står liksom i en sjukhuskorridor.
Och det kan man väl egentligen säga fortsättningen på det som vi håller på med i många matvarubutiker idag, att skanna, fast det är att ta ett steg längre, det vill säga att du går inte runt med din scanner och checkar ut det, utan att skanningen och utcheckningen sker kontinuerligt.
Ja, precis. Och det senaste av det senaste där ska tydligen vara ett koncept som heter Urbx, URBX. Finns inte än, det är på ritbordet, men företaget finns och de jobbar. Det är ett vertikallager. Det ser ut som en liten skyskrapa, kan man väl säga. Inte så jättehög antagligen, men det är en stor varuautomat för matvaror. Och de har då antingen utlämning eller leverans, eller att man kan hämta med cykel, lastbil eller bil eller drönare. Och de här är meningen att de ska ha 50 000 produkter i sig, de här butikerna. Ska lanseras under 2022 och plockningen av din order ska ta 2 minuter ungefär. Så att tänk en gigantisk vending machine som tar 2 minuter och kan ge dig vad du vill av 50 000 produkter. Och såklart, detta kan ju då levereras hem till dig. Det är ju en tilläggstjänst. Väldigt coolt.
Och jag gillar ju alla de här typerna av tjänster som frigör tid från det som vi inte vill göra. Men sen ser jag ju lite sådär ironiskt framför mig också att vi kommer att få beställa hem mycket fler träningsapparater eller någonting annat för att få den här vardagsmotionen som man faktiskt får idag.
Ja, men så är det. Man får liksom ersätta det med någonting annat då. Hennes fjärde trend då, som bara heter sustainability. Sustainability är ju som sagt var på alla läppar. Där lyfter de fram några svenska exempel faktiskt. Hon lyfter fram H&M som har de kallar den för The Loop Machine. Du kan lämna in en gammal tröja. Den tvättas och alla fibrerna plockas ur den. Den revas upp av maskinen. Och sen så skapar de ett nytt plagg av de här fibrerna. Och det tar några timmar och kostar typ 100 spänn. Så får du en ny tröja av din gamla tröja i den här maskinen. Det är ju ganska coolt faktiskt. Den finns i Stockholm.
Det är verkligen häftigt.
Ja, visst är det. En annan cool grej då, det är IKEA. De har öppnat också i Sverige en second hand. Och jag tror att det är ihop med Stadsmissionen. Där man då kan sälja sina gamla IKEA-möbler. Och därmed byta in dem egentligen. Och det är också, de reparerar möbler och så vidare. Så att, och det finns också olika, man kan gå kurser i hur man reparerar sina IKEA-möbler och sådär. Det är väldigt mycket just cirkulärt tänk. Precis som vi har haft upp under hösten, en enorm trend.
Ja, och det kan man faktiskt se. Jag var ute i Kållered på IKEA där. Nu är det säkert ett halvår sedan. Men då hade de också faktiskt begagnade varor som man kunde köpa i affären strax innan kassan. Så att det är ju någonting som jag tycker är jättehäftigt. Det kommer mer och mer och vi har bara sett början av det här, för att det är ju också lite det här när det har varit diskussion om julhandel och begränsad tillgång till varor, så kan jag ibland känna att det får ju konsekvenser för producerande länder, absolut, och vissa saker behöver vi verkligen, men jag tror också att det skulle vara rätt som nyttigt för oss att liksom dra ett litet streck och se vad vi faktiskt kan utbyta sinsemellan och hur långt vi kan komma med det, för att vi har för lite prylar i Sverige, det tror inte jag är ett faktum.
Nej, det är mycket möjligt. Den andra trenden, där jag faktiskt måste rätta henne, för där har hon fel. Hon lyfter fram ett företag som heter Just Salad i USA som har en carbon counter på sina maträtter. Man visar hur mycket CO2 varje maträtt har och vilket energiinnehåll den har och så vidare. Och hon lyfter fram det här som, det är så nytt och stort. Det här har Chalmers kårhusrestauranger haft, jag tror jag, 5 eller 6 år nu. Att man, när man väljer lunchmat på Chalmers så kommer man att se carbon footprint. Det tog de fram, det var väldigt under stort rabalder och buller och bång för ett antal år sedan. Otroligt coolt. Det här har de gjort ihop med ett amerikanskt universitet, den här Just Salad, men där var faktiskt Sverige väldigt tidiga. Och lyfte också fram danska Netto som har börjat koldioxidmärka varor på hyllan. Vilket också är såklart något som kommer att komma på bred front.
Och det finns ju också just e-handel och e-handel av mat. Där kan man ju verkligen gå in och se sitt carbon footprint och få förslag om vilka varor som man ska välja bort för att göra skillnad.
Ja, hon nämnde att det finns, jag kommer inte ihåg vilket land det var, ett kreditkort där du allt du köper ska koldioxid, du får en koldioxidbudget på ditt kort. Och när du har liksom fyllt månadens kvot, då får du inte handla mer. Då späddas kortet. Så att, det går ju att göra det med ganska tuffa styrmedel eller mjuka styrmedel. Hennes sista trend kallar hon för fostering community and connection. Och det här är ju något som kineserna är så otroligt duktiga på. De har alltså det här med social shopping och där de har bönder. Ni kommer ihåg Christian Dahlqvist. De sa att Facebook är en stor kanal. Det är ingenting mot vad de gör i Kina. I Kina så livestreamar bonden när de visar upp sina grödor framför kameran. Och bonden kanske har 5 kunder som de livestreamar. Och så säljer de till de här 5 kunderna så är liksom dagens intäkter klara. Det är en otrolig utveckling. Där nämnde hon ett företag som hette B plus Tube eller B-Tube i Kina. De säljer då beauty products, det är så, då Generation Z, alltså Generation Z kallar de dem då. Där är det så att varje gång du går in och köper något så uppmuntras du att gå in i ett bås där som de har och, eller att lägga upp en film med, när du använder den här produkten, det är ju smink och sånt då. Och sen väljer de, företaget, väljer ut de bästa filmerna och sen visas de filmerna på skärmar. När du går in i butiken så kan du klicka på den här skärmen så kan du se när en tidigare kund har använt just den här produkten. Och inte en fotomodell utan en riktig kund då. Och därmed så blir ju alla liksom, det är en extrem long tail med det här med influencer. Alla blir influencers åt alla andra i det här systemet då. Väldigt coolt faktiskt. Och jag kan tänka mig att Kina är ett sånt ställe där det här poppar upp först. Sen kommer hon in på det här med metaverse då. Där det finns ställen som Viket Mall till exempel. Det är en japansk metaverse där du går in och bygger din avatar och du köper kläder till den och så vidare. Och det är där du umgås med dina vänner, det är där du hänger ut med dem. Och det finns ett stort som heter Decentraland som finns i hela världen. Som jag hade hört talas om tidigare. Sen har du alla de här Fortnite och de här olika communities som byggs upp egentligen för olika dataspel men som har blivit mycket, mycket större än så. Och hon avslutar faktiskt med ett riktigt coolt exempel som inte handlar om e-handel. Det är ett ställe som heter The Uncensored Library. Och det är Reporter utan gränser. Reporter utan gränser, Reporters Without Borders. De har skapat ett gigantiskt bibliotek. Och det är en stor byggnad då, i Minecraft. Och den är ju åtkomlig från hela världen, det är ett dataspel. I det här biblioteket så finns censurerade texter från hela världen. För det finns ju regimer i världen som förbjuder folk att skriva vad de vill. Och på det här stället samlas alla de här texterna upp så att de går att läsa även i de här länderna. Och jag vet inte riktigt om de ska lyckas blocka Minecraft också i de här länderna som censurerar. Men det var ett otroligt coolt exempel tycker jag.
Verkligen. Men jag tänker förutom alla de här keynotes så vet jag att du också myllrade runt väldigt mycket. Vad var känslan? Jag kan tänka mig att folk var lite som när man släpper ut någon på grönbete. Att nu, vi ses. Det var länge sedan. Vad har hänt?
Ja, men det var otroligt. Alltså, det var ju samtalsämnet hos alla. Vad kul det att ses. Och det var ju kontrast då. För att både i Vilnius och i Berlin där jag har varit de senaste veckorna så var det mask på, 2 meters avstånd och liksom väldigt, väldigt. Så alla skulle visa covidpass så fort man gick in någonstans. Så var det inte riktigt på Svenska mässan nu kan jag säga. Precis innan jag gick hem fick jag chans att träffa Arne Andersson som ni alla känner som Arne på posten som han tidigare kallades. Han är idag oberoende men är en av våra stora e-handelsexperter i Sverige. Och vi fick chans att jag gjorde en intervju som jag kallar för Arne på golvet där jag fick mitt på mässgolvet micka på Arne och få honom att reflektera lite grann över dels dagen som har varit men också vart e-handeln är på väg och vi pratar en hel del om hållbarhet och annat. Så jag tänker vi lyssnar på den.
Vad säger du om dagens D-kongress?
Ja, jag tror alla var fulla med adrenalin. Det är liksom en enorm glädje att få träffas igen och nätverka.
Ja, det var ju fullsatt och först, vad jag förstod så var DIG Congress det sista evenemanget som var innan pandemin stängde ner. Och det är det första evenemanget som öppnar upp efter pandemin.
Ja, faktiskt. Så det är jättekul.
Ja, viss symbolik får man väl säga.
Ja,
och vad har varit de stora snackisarna idag då?
Jag har ju som vanligt gått runt bara och pratat med folk. Och i hela det här mässområdet. Och det har varit ett kanonprogram. Men som jag har missat stora delar idag. Men jag är jätteglad att man i programmen har satsat väldigt mycket på logistiken i år.
Mm, verkligen.
Ja, och returfrågan är ju väldigt, väldigt het. Och som har diskuterats idag. En annan sak som jag själv har varit på scen och diskuterat är ju hela second hand-marknaden. Och även då den utmaningen att klara den logistiska utmaningen i den handeln. Det tycker jag är spännande.
Just det är ju något vi har tagit upp i podden faktiskt under hela hösten. Just cirkulära modeller.
Ja.
Och faktiskt så returfrågan kommer upp i vårt nästa avsnitt. För då är Claes gjort med.
Ja,
och pratar returlogistik.
Claes då, han har ju hållit på länge med returer. Jag var på hans disputering faktiskt. Och det är ju 10 år sedan.
Mm, jag vet,
det är nu det genomslaget kommer på något sätt.
Ja, nej, men det är verkligen. Och något som flera talare har återkommit till här och som jag väldigt tydligt märkte när jag lyssnade på Amazon där det inte fanns. Det saknas purpose.
Ja, det gör det. Ja.
Och alla säger att det är det som är det viktiga. Man måste ha någon form av ett högre why. Varför man gör vad man gör. Och hållbarhet är inte idag ett så att säga bas eller någon premiumprodukt utan det är ett basbehov. Är man inte hållbar så får man inte vara med och leka?
Nej, och vi hade ju en jävligt intressant workshop igår eftermiddag. Där vi var 10 transportörer och 10 handlare, stora handlare. Som diskuterade en gemensam definition för en hållbar leverans. Och det var en jävla samsyn kring det hela. Och att det inte bara handlar om last mile. Utan det handlar om hela transportkedjan vad vi enade om. Men det kan man diskutera i oändlighet. Men någonstans måste vi börja och utifrån det skala upp över tid. Mm. Och då kanske ta det på ett ännu större grepp om det hela.
Vad tror du om begreppet smartness istället för att man pratar om att det ska gå så snabbt eller vara så billigt och så vidare? För att, menar, som jag har vant mig vid att Spotify vet mer om vad jag borde gilla än vad jag själv vet. Netflix vet vad jag borde titta på, alltså algoritmerna. Egentligen har blivit bättre och bättre på att på ett smart sätt göra mitt liv bättre.
Det är väl smartness är väl ett jättebra namn på det hela. Det är det handlar om egentligen.
Ja, men på leveranssidan så har vi fortfarande ganska gamla metrics.
Jo, vi har det. Vi har
det är mycket 1900-tals. Liksom, vi pratar fortfarande om precision och vi pratar om leveranstid och så vidare och ledtider. När det egentligen handlar om låg friktion och bekvämlighet.
Ja, det är det. Men det gäller också att inte bara hitta på en massa nya namn. Det gäller ju verkligen att börja göra saker också. Och det har du, jag vet att du i dina föreläsningar pratar mycket om det här också. Att vi har datan. Det gäller att bli mer transparenta. Dela datan och alltihopa det. För att uppnå en större smartness.
Och låta algoritmerna bestämma. För det får de inte lov att göra.
Nej, de får inte
det. Är väldigt mycket tumregler och väldigt mycket gammalt tänk. Jo. Upplevde jag i... Det är inte bara transportbranschen, det finns i alla branscher.
Nej, det finns i alla branscher.
Men jag tror att vi måste börja släppa den här rädslan för att algoritmerna...
Exakt.
De kan nog bättre än oss, Ivan.
Ja, men jag tror det är så många som inte förstår. Jag förstår inte heller alltid det där. Men om man bara förstår värdet och nyttan i talet, det är då det man kan komma loss med det hela.
Ja.
Jag jobbar med ett ganska stort amerikanskt softwareföretag kring det här med dataanalys och sådana saker. Och min uppgift är att försvenska det lite grann. Så att folk begriper vad det är för någonting. Och det är ganska intressant tycker jag.
I mångt och mycket om man tittar på e-handel. Det är en otrolig samling kompetens här. Man har gått runt. Jag har ju som du gått runt och pratat mycket idag. Och något som jag ser är att vi är rätt duktiga på ganska mycket. Och vi är ganska unika på ganska mycket. Jag har pratat om det tidigare med våra utlämningsställen. Gör ju oss till en ganska unik marknad.
Absolut.
Att vi fick lov att vara Amazon-fria ganska länge.
Jajamän.
Gjorde att vi byggde upp ett system som inte var att det normala var hem till dörren. Mm. Utan det normala var snarare att alla ska få lov att vara flexibla.
Ja, jag måste ju säga att jag är imponerad. Vi har varit väldigt duktiga. Man inser det mer och mer nästan tycker jag.
Och nu kommer ju hela det här infrastrukturkriget, och det ska vi bevaka sen under våren med alla boxar och allt, all teknisk innovation som sker runt det. Men du gör ju, jag ska än en gång göra reklam för din spaning som du gör varje morgon på LinkedIn. Men den måste ni följa om inte ni lyssnar eller inte redan gör det. Arne levererar nyhetssvep varje morgon.
Ja.
Vad kommer att ske imorgon bitti, tror du?
Ja, det blir intressant. Jag skriver det att om jag ser hur trött jag är imorgon bitti, om det blir en kommer någon spaning.
Ja, just det, för du är på din kongress idag.
Ja, exakt. Men om den kommer på måndag då, så kommer jag nog göra ett svep över vad som har hänt på mässan här egentligen.
Ja.
Och jag upptäcker också faktiskt nästan mer och mer att som du säger, vi är väl utvecklade. Och många av de nyheter jag presenterar i spaningarna, det är faktiskt svenska nyheter. Och det tycker jag också är, det är liksom ett plus i kanten för utvecklingen här.
Vi lyssnade just på en huvudkeynote-talare egentligen nu här. Precis, och hon pratade om IKEA, pratade om H&M, hon pratade om danska företag, hon pratade väldigt mycket om Skandinavien och innovationer som sker här på olika sätt då. Väldigt mycket har fokuserat på just hållbarhet och recycling och repurposing och sådär. Så att jag tror vi har mycket att visa resten av världen.
Men du som är logistiker, och jag håller på med logistik också då. De här utmaningarna i den globala varuförsörjningskedjan. Det är ingenting ont som har någonting gott med sig. Nu är ju hela supply chain uppe på diskussionen. Man pratar inte bara last mile och någonting, någon box hit eller dit. Nu är hela supply chain, och det tror jag kommer att se en enorm utveckling.
It's about time. Alltså,
ja, it's about time.
För att
absolut.
Det är ju så att egentligen de stora debattämnena har ju aldrig varit sakfrågor, utan det har varit systemgränser.
Exakt.
Och väljer man systemgränser kan man ju argumentera för eller emot vad som helst.
Ja, absolut. Ja,
och vidgar vi dem nu och tittar på hela supply chain, man kan inte gå tillbaka och sen bara prata last mile och tro att allt annat innan last mile är oväsentligt. För det är det inte längre.
Nej, det är inte det.
Utan
det
nu har vi öppnat den här asken liksom. Nu är vi där.
Ja, det är det.
Så att, men kul. Och The Congress kommer ju tillbaka redan om ett halvår.
Ja.
Ska man se på pulsen här och att det var flera hundra som inte fick biljett hit, så kommer det att bli ett kanonevent, tror jag, även i april då, när nästa version av The Congress kommer.
Ja, jag tror The Congress med Per Ljungberg spetsar också har fått blodad tand av idag med. De hade ett jättebra program, det kommer nog att bli ännu bättre nästa gång med.
Men sen tror jag också att grejen med konferenser, framförallt efter pandemin, kommer att vara det som du och jag har ägnat hela dagen åt. Träffa folk.
Ja.
Visst, man kommer att lyssna på några föredrag, men det är minglandet som är det viktiga.
Ja, det är det. En nätverkare. Och här är ju verkligen professionellt branschfolk. Så det minglet blir inte bara nice to have, det blir lite need to have också, tycker jag.
Oh ja. Så att, vi kommer att se mycket mer. Jag kan inte bärga mig till att få se alla coola nya konferenstrender som vi kommer att se, där man kommer att gå bort från det här sitta tyst i ett rum och lyssna.
Ja,
och titta mer på interaktivitet och titta mer på att använda digitala plattformar för att faktiskt göra det fysiska mötet bättre.
Och man får nämna en sak. Jag var i Växjö och pratade förra helgen. Och när jag satt i taxin till dit jag skulle, så var det en som kopplade upp sig på Teams. Nu har mötet startat alltså. Det visade sig att det var 37 stycken jag skulle prata för. En kunde inte vara med, så han ville vara med på Teams. Så jag delade skärmen bara. Och sen så trodde jag ju prata som vanligt för 37 pers. Medan han följde med på ett kanonsätt via Teams. Och jag märkte inte det ens. Så det, jävlar var...
Det kommer att vara fullt naturligt i framtiden.
Ja, precis.
Fler och fler konferenser inser att vi kommer att behöva filma allt. Vi kommer att behöva spara filmerna. Vi kommer att behöva lägga ut dem efteråt så att alla kan se.
Ja.
Och det kommer att vara det man förväntar sig efter en konferens. Ja. Även om inte du har köpt biljett.
Nej, precis.
För att det är ändå så att det är det fysiska mötet som drar hit folk och får dem att köpa då en ganska dyr konferensbiljett. Ändå. Så att, alltså, med stor tillförsikt fram mot kommande konferenser.
Ja, det håller jag helt med om. Det är kul.
Tack, Arne.
Tack.
Ja, men det här var ju extremt spännande att höra reflektioner. Dels så som sagt var, så det här myllret som fanns i bakgrunden väcker ju verkligen Ja, men en längtan över att vara där. Och det kändes härligt att få vara lite på plats ändå, även om vi inte var det. Men jag tänkte på några saker när jag lyssnade på det här. Dels det här med retur och second hand. Det var ju någonting som du var inne på, både var i keynotes, men också Arne hade fångat upp att det här var någonting, både returer då, när vi faktiskt har köpt fel eller någonting inte stämde, men också det här med att cirkulera second hand. Båda de delarna ställer helt nya krav på logistiken, där vi har varit väldigt linjära väldigt länge. Och jag tycker det ska bli jättespännande att höra intervjun med Claes Hjort också kopplat till det. Hur hanterar vi returer? För det här är ju någonting som vi måste lösa relativt snabbt inom logistikvärlden för att flytta oss framåt och bli mer cirkulära.
Ja, definitivt. Man märker vad som pratas runt, och en av de så att säga viktigare och mer allvarliga sakerna som jag och Arne faktiskt fick chans att prata om igår, det är ju det här med vad är det egentligen för krav vi har på? Är det verkligen så att vi ska mäta leveransledtid? Är det det bästa måttet vi har på om något är bra eller inte? Och vi börjar prata om det här begreppet smartness. Det kanske är det som är ett kompositbegrepp som innefattar en massa olika saker. Det innefattar hållbarhet, men det innefattar också bekvämlighet, friktionsfrihet, att alla kan få lov att vara flexibla och resurseffektiva. Det finns en massa olika saker man kan bygga in i ett sånt begrepp. Men som Arne säger, det gäller ju att det får en mening då, och att det inte bara blir liksom något som man slänger sig med utan att egentligen grotta ner sig. Men jag tror att vi kommer behöva prata om de här sakerna på ett annat sätt.
Ja, nej, men jag tänker just det som vi ofta pratar om, nyttjande av information, att både kunna kanske förutse behov och att se till att det är faktiska behov, det vill säga inte en bara impuls som du tycker att, ja, men det verkar lite kul, utan att det både är hållbart, det är smart, uppfyllt behov, och det gör det på ett sätt som gör dig tillfredsställd. Du får både en upplevelse och en service. Det där kommer att bli jättespännande att se vad som händer. Och ni pratar också just om det här med utlämningsstämmande och hem till dörren, att vi i Sverige faktiskt är bortskämda med ett utbrett nät av utlämningsställe. Men även där ser vi ju att det händer väldigt mycket på last mile, och är en fråga som vi kommer komma tillbaka till i många olika former, tänker jag, här i podden.
Mm. Och något som jag nämnde också, och som jag tror jag pratade med många efteråt, Amazons Sverige chef var ju där och höll ett föredrag. Tonträffen där var inte 100%, måste jag säga, på det föredraget. Det var en generisk presentation om Amazons historia, och presenterades som ett coolt startup. Titta vad coola vi är, här har vi garaget där Jeff, och här har hans första annons och så vidare. Folk i Sverige är inte imponerade av Amazon på samma sätt som på andra ställen i världen. Det är min generella uppfattning. Nu var det här en e-handelskonferens där de allra flesta är konkurrenter till Amazon. Så att, men jag upplevde ändå att det fanns en viss avvaktande attityd till Amazon. Amazon var inte med på något annat ställe, de ställde inte ut, gjorde inget annat sånt, och de kommenterar ju inte. Men deras why, som vi pratade, jag och Arne tog upp det där också, alltså purpose driven. Deras purpose är att tjäna pengar. Och det lyser igenom. Även om alla företag finns till för att skapa värde för sina aktieägare, så räcker inte det längre, som sagt. Vi har ju sett det, och hela Kate Anketil-föredraget handlar ju om det också, att det måste finnas något mer. Så att, och det lyckades inte Amazon förmedla. Och det tror jag nog de behöver göra om de ska klara av transitionen in till den här nya världen som blir mer hypersocial, och hela metaverse, som vi inte vet vart det kommer att landa än, men att det kommer att påverka, helt klart.
Ja, det tror jag är framförallt yngre generation också. De ifrågasätter det på ett helt annat sätt, vad syftet är och vad man har för bakgrundstankar. Länge har det ju varit pengar som har räknats, men nu börjar vi faktiskt se lite bredare, vilket jag ser fram emot. Och där tyckte jag också att det var intressant. Ni pratade bland annat om systemgränser. Det är ju kanske någonting som är värt att nämnas lite vad det är med systemgränser. Pratar man ofta om i logistiken, och då menar man egentligen att logistiken är flöden som hänger ihop väldigt långt fram och tillbaka. Det är inte så att man kan säga att det börjar exakt här och slutar här, utan man får ofta avgränsa och säga att just i det här fallet, i den här frågan, så tittar vi på den här delen av det totala systemet. Så att det är någonting som man pratar om väldigt mycket i logistiken, och där man kan ta väldigt begränsat eller ett väldigt brett scope. Och lite beroende på vad man väljer så kan man bestämma det detaljnivån helt enkelt på det man tittar på. Och där har ju varit det här begreppet supply chain till exempel, och att ni nu diskuterar att det blir ett annat fokus på helheten och flera nya dimensioner att mäta på. Så det var mycket som ni lyckades fånga upp under ert samtal som vi kommer fortsätta framöver här. Som sagt var, nästa avsnitt är ju Claes Hjort, och där fortsätter det naturligt. På webbinariet nästa vecka kommer vi absolut att diskutera de här delarna. Och vi har en lång lineup med väldigt, väldigt spännande höstgäster här framför oss. Så att vi har mycket att se fram emot, och väldigt mycket fick vi med oss i det här avsnittet tack vare dina spaningar, PO. Ska vi låta våra lyssnare smälta de här intrycken kanske och se hur de kan applicera det i sin värld?
Definitivt, och missa inte att fortsätta diskutera de här sakerna med oss, som sagt var, den 12 november. Gå in på vår hemsida så ser ni en anmälningslänk högst upp.
Stort tack till er som har lyssnat. Ni har fått en massa spännande och nya tankar, hoppas vi, på den här timmen, och vi ser fram emot att ses mycket mer i höst. Ha det så bra till dess. Hej! Gillar du Logistikpodden, så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev, så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera, så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.